Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
God morgon, god eftermiddag, god kväll, beroende på när ni lyssnar på det här. Det är dags för Sportbladets hockeystudio att prata om det som vi tycker är bäst i hela världen, sporten ishockey. Nämligen, och idag så är laguppställningen Thomas Roos, Hans Abrahamsson och Mattias Kålan Karlsson. Jag hade ju ynnest den här förra fredagen, Kålan, att kolla på din andra comeback den här säsongen. Berätta lite vad du höll på med i Tegera Arena förra fredagen.
Ja, det var ju som så att jag jobbar ju tillsammans med Anders Masken Karlsson här på Leksands lokala hockeygymnasium. Och de hade lite problem med spelare. För många av J20-killarna där i Team Leksand, de är ju med och spelar i Häradsbygden, Division 3-laget här. Det hade blivit lite skador och sjukdomar, så Masken frågade mig om jag kunde tänka mig att spela en match. Vilket jag inte var sen och svara ja på. Så jag snarade på mig grejerna och spelade. Och fick ju även vara inblandad i en omdiskuterad straffläggning som krävde 22 omgångar innan vi till slut förlorade.
Jag såg första perioden på plats. Sen så var jag bjuden på middag och jag satt och bara kollade på Svea Hockey, och den här straffläggningen gjorde nog att jag glodde in i mobilen i 15 minuter och var oerhört osocial. Har du varit med om något liknande? Alltså, det blev ju inte mål. Och varför blev det inte mål? Var isen dålig eller var målvakterna grymma? Målvakterna var ju grymma, både Häradsbygden och Ludvikas, måste jag säga.
Ja, men det var lite konstigt, för Ludvika skickade ut en kille som la första straffen och lurade upp våra målvakter och så fruktansvärt på läktaren och la in den i öppen bur. Och sen så gjorde vi mål på andra straffen. Men sen tror jag för någon gång fyra, då var det inte ens nära att bli mål förrän det blev mål i omgång 22. Så det var otroligt dåliga straffar. Det var ungefär som att någon la fem straffar på rad och sen har du ingen mer fantasi. Men vi skickar ju ny spelare varje gång, så det blev aldrig riktigt bra.
Ja. Jag brukar paddla med Masken här och öva på honom lite varför han inte lät dig lägga fler straffar. Du la väl bara en straff då?
Ja, men då vet du säkert att jag fick ju lite...
Du hade kramp, så.
Jag fick ju kramp i förlängningen, så att jag kunde inte åka där på slutet. Och jag vet att Masken ville skicka in mig om fyra, men då sa jag nej, kör dina killar. Men sen satt ju jag, som du sa, det tar ju liksom en minut innan nästa straff kommer. Så man satt ju i minst 15 minuter, så då ropade jag bort till Masken: missar de nu så kan jag ta nästa, och då var det omgång 20. Så jag tog en straff, men det blev inget.
Körde du vispen, Jesper Mattssons visp, eller vad körde du?
Nej, jag försökte mig på fejkat slagskott och skulle jag ta den i sidan och lägga mellan benen, men det blev inget bra. Det blev ett fejkat slagskott, men jag tror inte målvakten gick på det, om jag säger så.
Nej. Vad säger du, Abis? Nu har inte du sett Kålans comeback, dubbla comebacker här, men Masken är ju inne på att han håller hockeyallsvensk klass. Kan det vara möjligt?
Det var taskigt av Masken. Jag tror han skulle säga SHL-klass faktiskt, som de är polare. Men det låter väl rimligt, tycker jag.
Får jag också svara i frågan här då? Är det inte bättre att jag svarar på det? Jag håller absolut inte allsvensk klass, så att det är inte alls rimligt.
Okej. Okay.
Jag har suttit och kollat på lite hockeyallsvenska matcher här i november i mörkret här nu, och jag kan säga att det är... kvaliteten är varierad.
Det finns en chans, alltså, säger du.
Absolut.
Vad var det roligaste med att spela matchen då?
Ja, men, ja, jag tror att det bara är, du vet, få åka ut och jaga pucken. Alltså åka ner där och få hämta pucken, ta upp den. Ja, bara vara delaktig i spelet hockey. Det är ju för jävla roligt. Men just för mig är det ju så här, jag tycker inte att det är så kul att sitta och prata taktik och så. Det passade ganska bra. De här killarna pratade om massa andra saker än hockey innan matchen började. Så det var
skit. Vad pratar de om?
Nej, men allt möjligt. Vissa saker är väl kanske lämpliga att ta upp och vissa inte. Men de kan prata om vad som helst. Om man kanske ska ta en öl efter matchen. Eller du vet, de pratar om vad de har gjort på dagen och så vidare. Så att sånt passar mig bättre än att man sitter och pratar. Så här ska vi göra och det här ska vi hitta på. Alltså under matchen. Så hellre att man bara får stänga av huvudet och ja, man går ut och kör och bara spelar hockey. Och det känns som att de här killarna gör ju det också.
Känns som att alla våra stjärnor i podden här, Abris, börjar göra comebacker här då. Vi får se var det här ska sluta. Dick kör ju med brödernas i Division 4 och Kolan nu har spelat både med sin moderklubb och med Häradsbygden. Vi ska starta och prata om mörka november, tycker jag. Hur analyserar du novemberspelet hittills, Abris, och vad tycker du sticker ut?
Det var en sån där enkel fråga att bena ut på. Det är väl, november är väl kanske inte den mest underhållande månaden att titta på hockey så, men jag tycker ändå att det har varit rätt så okej matcher de jag har varit och sett. Det som sticker ut framförallt är väl Linköping som har liksom rest sig från de döda, höll jag på att säga. Men jag tyckte de kändes otroligt tunt och mjukt och dåligt rent ut sagt fram till ett par matcher för uppehållet. Och sen har man ju radat upp fyra raka segrar. Och det är inte kattskit om det gäller LHC de senaste åren. Sen är det naturligtvis att man kan komma in på det negativa, så är det väl. Nu vann ju Färjestad ikväll. Vi kanske kommer in på den matchen lite mer då. Det är ju Färjestad och Leksand som har haft det tuffast, tycker jag, av de här förväntade lagen där uppe.
Det är mörka november. Det är så här klassisk kvällstidningsrubrik. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort den vinkeln och så gör man en formtabell över hur matchen har gått i november. Är november, Kolan, är det en jobbig månad att spela hockey? Det vill säga, är det extra tufft då, med tanke på bussresorna? Snön har inte kommit, det är aldrig ljust och så vidare. Eller är det bara en kvällstidningsmyt det här mörka november?
Nej, men det brukar ju oftast vara, om man kollar på september och oktober, det brukar inte vara så mycket matcher. Det brukar vara två matcher i veckan och sen efter det här landslagsbreaket så brukar det börja kugga i med tre matcher i veckan och då blir det helt plötsligt en helt annan anspänning och du får inte vila speciellt mycket mellan matcherna, du hinner inte träna ordentligt kanske, just det här med resorna och så vidare. Så helt klart är det är en tuff månad, för det går ganska snabbt med fram till jul och det är rätt många matcher som hinner spela, så är man inte med då det är många poäng som man går miste om. Jag såg din formtabell där, jag tycker jag måste ju plussa för Timrå som jag har varit ganska kritisk emot. De har ju verkligen ryckt upp sig och hade tre segrar de senaste fem matcherna. Så det kanske går att väcka liv i de rödklädda också.
Och det Timrå har gjort också, det är ju att de har på något sätt inte gjort någonting. Hänger med? De har bara lånat ut spelare, de har inte tokvärvat eller gjort någonting sånt där. Utan de har egentligen bara tagit bort lite spelare från rosten, bland annat Olofsson som har låtit ut till Frölunda. Och det är ju lite positivt. De har ju liksom trott lite på gänget och sen hade de något bra uppehåll här. Jag var på matchen i torsdags där, krismötet då, mellan Djurgården och Timrå. Och då var ju Fredrik Andersson väldigt nöjd med att de hade haft ett väldigt bra uppehåll, sa han. Och det hade vänt trenden och de har ju två raka segrar här på slutet.
De kanske har spelat bowling eller något.
Ja, precis. De har ju tre raka segrar, ska vi säga. De vann ju Brynäs innan uppehållet och sen har de vunnit mot Djurgården och Oskarshamn då efter det. Så att de är i stekhet form, måste vi säga.
Ja, absolut.
Jag såg ju dem, som jag sa, mot Djurgården här. Men det var ju en match som jag förstår ju inte riktigt hur Timrå kunde vinna den till slut. Eller hur Djurgården hittade ännu en 17:e väg att förlora den här säsongen. Det är magiskt att se hur Djurgården inte får ihop det. William Eklund gör ju det jättebra, kanske var bästa spelaren på isen, men det hjälper föga när det är så virrigt hemåt och ja, i den matchen jag såg så hade ju Mantas kanske inte sin bästa dag och inte fick så mycket hjälp av utespelarna heller, men de har en del att jobba med. Vi såg du Djurgården på lördagen här, Abris?
Ja. Nej, och det, ja, det är haveri liksom. Det är, första perioden är ju jättebra, även om Linköping kanske inte är på topp, om vi säger så då. Men sen när man känner direkt de kommer ut i andra egentligen, att det är liksom ett annat lag som kommer ut, det är som att de orkar liksom inte hålla, ja, ska man säga, någon typ av nivå liksom i tre perioder. Jag förstår att man inte kan vara liksom klart bäst hela tiden under 60 minuter, men det är så djupa fall, och det är ju de här tre insläppta målen liksom på kort tid. Det har ju gått som ett mantra genom hela hösten för dem. Alltså de klappar ihop och liksom tappar matcherna på sådana sekvenser. Man kan ju vara dålig i matcherna i perioden, men då gäller det ju liksom att man stoppar blödningen, kanske släpper in ett mål, max två under en sån period. Men det är sådana ständiga ras hela tiden. Och jag har nog aldrig sett något så förvirrat i egen zon. Jag fattar inte vad de håller på med det. För det är folk överallt och ingenstans, och det tillåts skapas chanser för motståndaren. Och nu pratar vi Timrå och Linköping. Det är ju inte de två vassaste knivarna i SHL-lådan heller liksom, när det gäller offensivt spel. Men alltså Linköping har lett med 7-2, kändes det som, innan de fick in ett par puckar i öppen bur där. Så att det var, nej, jätteoroad där. Jag tänker, vinner de inte den typen av matcher, vilka matcher ska de vinna egentligen då?
Ja, kollar man i tabellen nu så är det alltså, om man minns rätt, 9 poäng upp till säker mark. Och det gör ju också att det är ju, tror jag sa det här i någon podd för 2 veckor sedan, att det gör, om man ska följa det statistiskt, så måste de ta 3 poäng i 50% av de motstående matcherna. Och det är ju nästan en omöjlighet för det här laget.
De är i stort sett klara för kval, kan man säga. Redan nu.
Ja, det där har man ju lärt sig att passa sig för att säga. Man hade ju Linköping klar för kval förra året. Men ja, jag håller med. Så det finns inget i spelet heller, alltså, som talar för det. Det finns inget statistiskt som säger att det ska bli bättre. Utan allt är liksom röda siffror rakt igenom. Och jag tycker ändå att de har en helt okej laguppställning som igår när de ställer upp. Jag tycker inte att den är urusel, men det är alldeles för förvirrat hur de ska spela. Jag vet inte om det har blivit någon härdsmälta där liksom med Barry Smiths intåg, och det kanske han hade en idé och Joakim Eriksson hade en idé med hur de skulle fortsätta spela. Och sen är det som att det liksom, de hittar inte tillbaka, för Djurgården har ändå liksom kört ungefär lika i 4-5-6 år nu, och man borde ju kunna hitta tillbaka lite grann till det i alla fall, men det verkar helt, nej, det funkar inte.
När jag kollade på en träningsmatch med Djurgården på försäsongen, så pratade jag med några spelare och så frågade jag lite hur är det, och vad är det för förändringar nu när Barry Smith har tagit över laget. Och då var de jätteglada över att, ja, men det är trevligt och det är mysigt, och vi kör korta träningar, de är intensiva men korta och sådär. Och det kan ju vara att de kanske inte riktigt har satt grundspelet, eller att de inte, ja, att de kanske inte orkar i matchen också. Jag kollade inte så mycket på matchen här på lördagskvällen som du var på Abrist, men mot Timrå så släppte de in 3 mål på 55 sekunder. Det bara rasade. Jag vet inte hur det var mot Linköping, men det var ju...
Nej, men det var ju 2 mål på 55 sekunder, och så var det väl 3 mål på kanske 7-8 minuter om man räknar in den första reduceringen. Alltså man vände ju 0-2 till 3-2 Linköping där på 7-8 minuter då, varav 2 målen kommer inom en minut. Så att det går inte.
När du ser Djurgården lite, och du har ju liksom spelat mot dem många gånger, Kåland, vad händer i föreningen, och är man lite glad när det går bra eller går dåligt för liksom ett huvudstadslag? Är det lite skönt?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är viktigt för hockeyn att ha de här huvudstadslagen, för att öka ju det mediala fokuset och allting på ligan när Stockholmslagen och även Göteborg och Malmö, när de är med och spelar bra. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag är nog den som har allra sämst koll på Djurgården i år. Jag har inte sett i stort, jag har sett en match, och det var när de mötte Leksand och vann. Så jag har ju svårt att se att de ska ligga sist. Men
ett lag som faller igenom, som vi pratade om, 3 mål på 55 sekunder, 2 mål på 50 sekunder. Vad brukar vara fel då i gruppen?
Jag skulle precis säga att jag känner ju igen det här scenariot som de har hamnat i. För jag har ju själv spelat i lag som hamnar efter. Jag vet, när vi, mitt andra år i Karlskrona, låg vi också typ sist eller näst sist, och man kämpar med näbbar och klor för att hitta någon slags positivitet i gruppen, och Man gör precis allt vad man kan, men man är så skör för att släppa in mål. Och jag tror att det är en sån sak som gör att släpper ett, då kan det lika gärna ramla in två till ganska snabbt. För att man hittar liksom inget, om man jämför med de här topplagen, som de vet att det är okej att släppa in ett mål. Följer vi våran plan så kommer vi göra tre till, så det är ingen fara. Medan de här andra lagen blir så sköra för att släppa in ett mål. Och då bara av att man tappar ytterligare lite fokus så kan puck 2 och 3 också ramla in så där fort, som har hänt flera gånger för Djurgården.
Ja, känns som en stöksäsong också. De hade ju något system där de skulle ha vara lagkapten 10 matcher i rad, eller om det var 5 matcher i rad, med Sörensen och Widell. Och sen har Widell varit sjuk nu en månad.
Det där är ju bara jävla larv.
Vi har ju uppgifter på att han kanske inte blir kvar, Widell, också,
men
för övrigt.
Men det vi ska säga med Widell är väl att han var ju skadad först och var ju liksom tilltänkt att göra comeback efter uppehållet. Men jag pratade med Niklas Falk om det igår. Så att han har ju haft en skada ett par, tre veckor. Så har tränat för fullt på is, var igång, och sen åkte han på magsjuka då, enligt Falk då. Men... Okay. Så att vi i alla fall har liksom rätt bakgrund till, och sen vet vi ju inte vad som händer i framtiden.
Varför bestämmer han sig inte för att ha en kapten? Alltså vad är anledningen till att man väljer det sådär? Du vill ändå ha en officiell ledare i laget, tycker jag.
För mig är det ju alltid när det är sådär, så är det ju att man inte riktigt hittar någon klockrent alternativ. Det är ju alltid så, man, ja. Oftast då man gör sådär, för att man har ingen, det är ju en svaghet, man har inget självklart alternativ. Så då sprider vi ut det på tre som är halv okej kaptener. Liksom,
typ. Men hur viktigt är det vem som har set i laget, Kolan?
Jag vet inte om det är viktigt så, men jag tycker ändå så här att det är ju den personen som för lagets talan och den som ska gå i bräschen, den som alla ska följa. Jag tycker att det är viktigt att det finns en i alla fall, inte att man delar ut det på 4-5 personer som ska vara en grupp som gör, utan jag vill gärna ha, jag vill veta vem är vårat lok. Det vill jag veta.
Men är lagkapten detsamma som den här gruppen som driver laget? Det kan ju ha två olika saker. För mig kan ju en lagkapten vara någon som kanske sponsorer, pratar med media. Den som har någon rättighet att prata med domarna också. Men jag kan ju tycka i alla fall rent utifrån att det räcker med att ha en grupp i laget som bestämmer sig för att nej, men nu tar vi tag i det här. Nu ser vi till så att ingen fuskar på träningen. Det är ju inte en person som ska liksom hugga folk på hälsan om de inte jobbar hemma.
Nej, kan du komma dit så är det jättebra. Men jag tycker fortfarande att du vill ändå ha en som står längst fram där, som är kapten. Sen så är det jättebra om du har en grupp med spelare som tar ansvar och ser till så att alla träningar blir bra, att alla ger allt och så vidare. Men jag vill ändå att det finns en som är uttalad kapten, inte att man håller på att snurra runt. Det är inte U13.
Det är ju som en tränare, tycker jag, att det är nog viktigt med en tydlighet, att man har en huvudtränare och att man har en lagkapten. Jag tror det är viktigt för tydligheten, liksom, vem det är som för talan liksom från ledarhåll, vem det är som för talan från spelarhåll.
Precis.
Ja, de har kallat till så här klassiskt medlemsmöte i veckan, såg jag här. Där de ska prata om representationslagets svaga sportsliga inledning på säsongen. Ordet är fritt. Vad tror ni kommer ske i Djurgården?
Du får hugga av det.
Ja, det är ju en jäkligt bra fråga. Jag skulle ändå bli förvånad om man inte tittar efter en ny huvudtränare. Jag tycker det är en otroligt tuff situation för Falk och Aro att liksom leda det här. Först så har man en annan huvudtränare som kanske man kommer snett på, det lär väl ändå säga, under kanske de viktigaste månaderna när det gäller att bygga upp. Och sen ska de komma in och liksom rädda upp det här då, och in, ganska orutinerade båda två, tycker jag, på den här nivån. Och dessutom då i ett sånt kris, i en sån tuff klubb som Djurgården ändå är, va? Det är ju inte, det låter ju lite grann när Djurgården ligger där de ligger, om jag säger så. Då. Så att jag skulle nog i första hand titta efter någon som kan komma in och stabilisera upp lite, gjuta in lite mod. En tränare som har varit med ett tag, tror jag, för det är som sagt en ganska tuff miljö, ganska tuff situation de är i.
Ja, men har vi något namn? Alltså...
Nej, kastar du den på mig nu så har jag väl inte det egentligen sådär. Alltså den är tuff. Men jag kan väl fundera under podden här, så kan vi väl se om vi hittar på något. Kolan kanske har något som finns där uppe i Dalaskogarna.
Nej, det har jag inte. Men jag tänkte på han som pratade i tidningen här för inte så länge sedan. Peter Andersson då. Han var ju sugen på att jobba. Hej, Leif Karlsson är ledig. Släng in han.
Ja, eller Perra kanske.
Ja.
Men det är frågan om de är liksom rätt personer.
Jag tror att du behöver ha någon som har anknytning till Djurgården på ett eller annat sätt. Eller har ett väldigt bra rykte som spelarna har respekt för och köper rakt av när han kommer in där. Så att det är, men det är lite klurigt. Det är inte så jättemånga supernamn som är ledig just nu. Jag vet, Djurgården höll ju på länge då, och fram och tillbaka innan man landade Barry Smith där och så. Det säger väl en del om hur tränarmarknaden såg ut kanske.
Många fans på sociala medier ropar ju på Hardy Nilsson, men jag minns han var med i en tv-sändning med mig, och då tyckte han sa att han har gjort sitt på tränarsidan också. Det är inte så lätt att bara hoppa in från, han har ju inte varit nära hockeyn på jättelänge. Det är inte så lätt bara att hoppa in då i ett SHL-bås. Ja, det såg vi på Barry Smith hur tufft det var för honom.
Är de inte i äldsta laget?
Jo, så kan det vara. Nej, jag har inte heller riktigt någon
annan där. Vi kanske ska drömma till med Wikegård där så att det blir lite drag i grejerna. Nej, men alltså det tål att funderas på där. Jag tror att de måste titta lite grann på den biten.
På lördag eftermiddagen var jag och såg Leksand-Skellefteå. Skellefteå, båda lagarna hade långa skadelister för övrigt. Men jag blev förtjust i en spelare i Skellefteå, Linus Karlsson. Och jag såg att dina vägar hade ju korsats med honom, Kolan där. Ni spelade väl i Karlskrona ihop?
Ja.
Han gjorde ett mål och game winning goal för Skellefteå. Och har gjort mest mål i Skellefteå den här säsongen. Många har ju tyckt att det är ett väldigt stort steg att gå från Hockeyallsvenskan och komma till Skellefteå som han har, eller komma till SHL som han har gjort då. Men vad såg du av honom, och vad hade du för känsla för honom nere i Karlskrona?
Han kom ju till oss, han hade spelat i J20 typ division 2.
Boro.
Ja, och ja, gjort Boro, en jävla massa Boro poäng där nere i Vetlanda. Och så kom han till Karlskrona som hade, jag menar, en nystartad förening, eller ny SHL-förening som i stort sett fick en plats till Superelite, tror jag. Så vi hade ingen snurr på juniorverksamheten, och han kom in och gjorde det hur bra som helst där. Jag tyckte att han var knackig på rören, men jävla fin känsla i händerna. Och jag tyckte att jag såg samma sak när han spelade i Allsvenskan, att Han har ju jättefin blick för spelet och bra skott och bra händer. Men jag tyckte att kanske går lite för sakta för SHL. Men fan vad han har varit bra i Skellefteå i år. Verkligen. Han har tagit det där klivet utan problem. Och man har ju sett det har ju rullat en del highlight-videos med han. Han gör otroliga dragningar och försök till snygga mål. Så där har de ju verkligen träffat rätt. Och han gjorde för jävla fint mål förresten mot Leksand. Det bara small i krysset.
Ja, det var ju Huggen som skymde där också.
Ja, det var grymt.
Pratade med Hugg efter matchen och han sa att han hade köpt 13 biljetter till den här matchen. Han har ju Dalanknytning där, så att det var lite släkten är värst. Vad säger du om Karlsson? Har du bevakat han i någon... Nej, han var väl aldrig med någon JVM, va?
Nej då, han var väl riktigt allra aktuell där. Född 99 och var med i någon landslagsturnering, vet jag. Men var inte med i liksom det sista snacket inför JVM. Nej, men väldigt skicklig spelare tycker jag runt motståndarmålet. Det är ju där jag tycker han är som allra bäst liksom, i det här heta området framför där. Dels med sitt skott, men även förnulig liksom. Det var väl det man var fundersam på. Var väl helheten liksom. Har han det här taktiska sinnet som krävs i SHL? Har han åkningen som krävs? Har han den här liksom, disciplinen som gör sitt och sådär? Men jag tror Skellefteå har haft en väldigt tydlig plan hur de ska använda dem, och jag älskar ju sånt när man liksom ser att det här är hans styrkor, det är det han i första hand ska användas för hos oss. Sen får vi försöka fila lite grann på det andra, men vi tar inte hit honom för att han ska vara en fjärde kedjegnuggare liksom, utan att de har en ganska tydlig roll där med powerplay och sådär för honom, och det är jag högaktar sånt.
Kan vi inte kanske enas om att han är ju en spelare från den här gamla skolan som han kanske inte har riktigt den här fina vassa skridskoåkningen som alla spelare idag har, men han kanske har ett lite bättre spelhuvud och kan placera sig och hålla sig på rätt position och det,
han gillar ju att göra poäng liksom. Ja, han gillar ju att göra poäng. Han är ju skicklig där. Sen trodde jag kanske inte att han var den här superspelsinnet. Så du har ju spelat med honom, så du har ju mycket bättre koll så. Jag kände väl lite grann att han var kanske lite det här, ja, men lite individualist, lite det här, ja. Va, och så då. Jag tror Skellefteå ska ha en del av det och han själv ska ha resten liksom, att det har blivit så bra här, för att jag vet att det var folk i Allsvenskan också som var tveksam till honom liksom, om det skulle liksom bära ut i SHL. Och jag tror att en sån här spelare måste få en bra roll dit han kommer liksom. Det är lättare att ta upp en gnuggare och sätta honom i fjärde kärn med så här Oskar Eklind eller någonting kanske så liksom, i Brynäs eller något sånt här, men den här killen måste man ju ha en plan för och en idé och liksom fullfölja den.
Sen är det väl perfekt också när en kille på något sätt går en annan väg till ja, idag lyckas SHL. Alltså spela i Bor och Vetlanda och hockeygymnasium och spela deras representationslag i Division 2 och sen halka in till Karlskrona som du sa där, Kålan, som inte hade, ja, de hade ju, deras juniorverksamhet var väl, lämnade med en del att önska. Men ändå från Karlskrona till Karlskoga och nu till Skellefteå där han alltså, ja, gör fler mål än Oskar Möller hittills då.
Sen, ja, den som stack ut också med Linus Karlsson var att han var inte så hypad liksom, på unga år, men ändå var han draftad i tredje rundan av San Jose, och det är ganska högt för en sån spelare som inte JVM aktuell, ingenting. Va? Så att jag, Kjell Larsson och company såg väl något tidigt där att han har en spetsegenskap som vi är intresserade av, och ja, vi får se, han kanske landar där borta om inte allt för många år.
Thomas får forska lite med Kjell där för att säga.
Ja, nu tror jag om jag minns rätt, visst var han med i Jonathan Dahlén traden där. Jag tror att San Jose bytte.
Ja, det stämmer. Det är Vancouver som har dem nu. Det stämmer. Ja. Men att det var ändå de som såg honom, menar jag. Och ja, att han kan komma över dit. Sen vilken klubb det blir. Det kan väl svänga någon gång till kanske innan han kommer dit. Men vi har väl sett mer begränsade spelare än Linus Karlsson få NHL-kontrakt.
Ja.
I vårt manusmöte inför podden så vill du hylla Modo och Kålan. Varför då?
Nej, men jag snubblade över en bild där på Twitter på, det var Sylvander som hade matchtröjan på sig. De hade gjort någon speciell matchtröja där de hade printat alla namn på, rätta mig om jag fel nu, de som efterskänkte pengarna från förra säsongens säsongskort, eftersom att de inte fick gå på hockey. Och då hade de, Modo hade då satt alla personers namn på matchtröjan för att ja, hedra eller hylla dem som valde att göra det. Så det tyckte jag var...
Och tacka dem också kan man ju säga.
Det tyckte jag var stort. Det var en fin grej att göra.
Ja. Annars har ju gått en våg här i Hockeysverige. Södertäljes fans har brytit med klubben. Jag såg en supportorganisation i Färjestad Karlstad som gick ut och skrev ganska vassa ord att, ja, om vad som sker och vad som krävs för att de ska stötta laget och så vidare. Va? Och det ryktas om lite andra att klubbarna, det jag försöker komma till, jag funderar på om klubbarna börjar tappa lite kontakten med fansen. Är de generellt lite dåliga på att ha kontakt med ja, vad ska man kalla för, ståplatsgrupperingen?
Du, det vet jag faktiskt inte. Men det man har hört ifrån folk här på slutet är väl att det är väl det är ju en del som är lite missnöjd med vad som händer runt om i Sverige. Och fans från andra föreningar som ja, man hör som har blivit eller tycker att de har blivit illa behandlade och så vidare. Så det är väl inte, det är ju ingen optimal situation. Man, som spelare vill man ju ha, man vill ju ha de där fansen där. Man vill ju att de ska skrika på en.
De som låter.
Ja, men både på hemmaplan och på bortaplan. Det är en viktig del av svensk hockey att de är där, att de står där och visar sin passion.
Sen tycker jag bara att man kan hylla även mod och spel på isen. Jag måste säga att det har ju varit mycket elände där uppe de senaste åren, men i år är det något, de har hittat någonting, och det tycker jag är jättekul. Det blir också en stabilitet utanför isen när det går bra på isen, så att de gör en hel del saker rätt där uppe just nu.
Ja,
kan de utmana HV71?
Ja, så då behöver vi förstärka laget tycker jag, om de ska nå dit. Jag har ju sett dem några matcher här på sistone nu, och det är ju ett, det är ju inte så himla mycket som sticker ut så liksom. Man har ju inte den här Jonsson, Karlqvist, Tambellini kedjan direkt, men samtidigt spelare som växer hela tiden och blir bättre. Den här Sam Vigneault där fick ju väldigt mycket kritik i början på serien och var lite långsam och sådär. Det är ju en spelare som jag har sett en del på slutet nu som jag tycker blir bättre och bättre. Så att det känns som att alla blir lite bättre hela tiden, va? Och det kan ju bli ganska mycket om 21-22 spelare blir lite bättre hela tiden, så blir slutprodukten ganska stor. Men jag tror att de har lite för lite spets för att kunna hota HV just nu.
När vi pratar om HV71 så valde de skicka ut ett pressmeddelande idag att Tobias Termell blir ny assisterande tränare i HV71. För mig var det här en liten överraskning. Hur var det för dig, Abris?
Ja, både och skulle jag säga. Det är ju en kompetent tränare som går ledig. Jag tror HV också, jag menar, man var väl lite osäker med budget och med allting och ville väl gå på en liten smalare lösning då med två tränare och sådär. Nu tror jag man känner att det går bra, publiken kommer, man har liksom ekonomiskt utrymme, och då vore det väl dumt att inte, man är ju SHL-mässig det mesta annat, va? Så att då bör man ju också vara det på tränarsidan, och jag är ju väldigt för att man har tre tränare om det går, om det finns ekonomiskt utrymme för det, plus en målvaktstränare.
Ja. De har ju Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman då, två ytterst rutinerade och kompetenta tränare. Men det kan ju vara som att du så säger, Termell har hört väldigt mycket gott om noggrannhet. Och har du spelat med honom i Karlskoga, Kålan?
Jajamensan, det har jag. Han är ju en otroligt härlig person. Han, om jag inte minns helt fel, så var han väl både assisterande kapten och sen även kapten ett tag där. Han såg till så att folk mådde bra, och han har alltid någonting i gärningen. Så han var en härlig person att ha runt omkring sig. Sen har jag stött på honom väldigt mycket, även under tiden när han jobbade i Växjö. Vi pratade nästan alltid inför matcherna som vi skulle spela mot dem. Så han, otroligt härlig person som ger mycket energi till en grupp. Så jag tror att för HV så är det nog en väldigt bra person de får in.
Det kan ju vara så också, och jag har ingen aning, jag har inte varit i HVs omklädningsrum den här säsongen, men det kan ju vara att Tommy Samuelsson och Stillman behöver ha någon som lättar upp stämningen lite, eller kan få ett garv då och då, för att liksom att det ska bli lite, inte vet jag, kanske gruppen ska komma samman lite.
Det kan det nog säkert vara.
Men du, när vi pratar om HV, jag såg i din fredagstweet här. Jag antar att du fick lite feeling när HV visades på TV där. Är det den skönaste introlåten, HV-låten? Vill du sjunga på den?
Nej, det vill jag inte. Nej, men det tycker jag helt klart. Dels, mycket kanske också ligger i att, jag menar, att man har spelat där och man har skrinnat in till den där. Men jag vet att vi hade andra låtar som introlåtar. Vi körde ju Avicii ett tag, om jag inte minns helt fel.
Och vi, menar du vi i HV?
Så ja, när jag spelade i HV. Så ja. Var det jag menar, vi. Ja. Sen framåt mot slutet där, då började de väl köra den där. Och sen har ju den hängt i sen dess. Så, lite grann som vi var inne på i tråden där, just det var ju att titta på den sjunde avgörande matchen. Det var ju, ni kanske också var där på plats.
Ja, vi var där. Ja. Jag får för mig att du och jag träffades inför matchen. Det... Att jag var lite förvånad att jag såg dig,
ja,
där.
Men det är mycket möjligt.
Det kanske var någon annan gång vi sågs där. Jag tror det var när du spelade i Ryssland som vi sågs.
Ja, okej. Ja, jag kommer inte ihåg. Men då i alla fall, det finns ju en ganska härlig, ett härligt klipp där. Och det var väl han som kör bil alldeles för fort på bana som la upp det, va? Var det inte det? I tråden. Marcus,
ja,
Eriksson.
Jag tror han... Precis, trogen lyssnare. Han brukar följa oss,
ja,
och höra av sig någon gång. Så det är jättekul. Tack för att du lyssnar, Marcus.
Ja, det är bra. Men just det, när jag bara tryckte på play där på det klippet, så det är svårt att inte dras med i det där. Det är så, låten är så otroligt härlig på något sätt. Och väldigt ofta så hamnar den där låten även på fester och så vidare. Så till och med när var det Timrå som gick upp som körde den här låten, va?
Ja, fast var inte det lite hån då, eller var det inte så, eller?
Ja, det kan det vara. Jag vet att vi körde den låten när vi var i Danmark på fest där, när vi gick upp med Leksand också. Så att den
ja, har gått... Varför då? Är det för att den är så alltså, mullrande och glad och sådär?
Ja, men också, alla kan ju låten, för när man spelar där så man åker ju och sjunger med på den där. Jag satt ju alltid som borta lag och sjunger med på den här låten. Det är samma, jag är ju likadant när jag är i Karlstad, när de spelar sina Färjestad-låtar. Då sitter man ju i bås och sjunger med på dem.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Också.
Att vi har en introexpert i podden, ABC, trodde jag inte. Du är ju ganska musikintresserad också.
Ja, nej, jag kan ju kasta ut, alltså dels är han introexpert, du kan kasta ut vilket namn som helst, han spelat med honom eller haft honom som tränare eller någonting, så det är helt underbart liksom, med det där. Jag tycker det är, nej, han är komplett.
Men vi var ju på den matchen, jag vet att efteråt, jag tror jag sa det till dig efteråt också, att jag hör ingenting. Alltså det bara tjuter i mitt huvud, alltså det var helt otroligt, alltså det har aldrig varit med om en sån tryck i en arena. Inför matchen, det var ju en lördagsmatch. SHL har bestämt att blir den sjunde avgörande SM-final så skulle den gå på en lördag. Det är för att förhöja det ännu mer. Det är därför schemat kan ses som lite speciellt i finalserien. Man kan vara ledig 3 dagar bara för att Game 7 ska spelas på en lördag. Men det var ju vår nu att den sjunde avgörande match går, så det var sån stämning i hela Jönköping, ja. Och jag tror jag hörde den där HV-låten i ett dygn, så gick den bara i mitt huvud utan att den inte spelade, så den satt fast liksom.
Ja.
HV 71. Ja, det är helt otroligt. Jag får lite rysning också, men vi har ju, jag måste ju också nämna, jag tycker Färjestads sköldlåt där är häftig. Vad får du rysningar för, Abris? Får du rysningar någon gång? Eller är du kanske aldrig lyssnar på intro, för då håller på att du intervjuar agenter och scouter och sånt.
Jo då, jag lyssnar på intron också. Jag gillar det. Skillnad kanske på intron och klubbhymner och sådär också. Klubbhymner brukar ju spelas en stund innan, och introt är väl precis när de kommer ut på isen då. Eller om det är alltså vilket man menar nu. Men jag gillar ju... Jag gillar Elsa Wikstens Hela Sveriges AIK där uppe i Skellefteå.
Den fortfarande? Det var länge sedan jag var där.
Ja, de har ju lagt den tidigare. Alltså senast jag var där uppe så jag tror inte jag var där under coronasäsongen förra året, men året innan. Då hade de lagt den tidigare. De har typ så här 3-låtars intro i en sån här lite raket som går. Och då är hon först nu då, typ i 7:15 börjar de köra. Köra Elsa då, vet du. Nej, men jag var ju...
Och vem är hon dotter till? Det är någon musik.
Warner Dice sång om Per Wiksten.
Ja, just
det. Precis. Så att, och det är My Hometown som spelas alltid när... Det är Jocke Lindström i mål där uppe. Så att, ja, den är ju, det är ju deras örhänge. Ja, det är Warner Dice gamla örhänge.
Sedan så, vad säger ni om Frölundas då? Vad heter de då? Du som är bättre på musik. Det är ju lite rock och sådär. Lilla syster, eller vad heter det?
Ja, Lilla syster heter de, ja. Ja, precis. Och sen har de väl den där Bära hjälmar av guld före den då, innan. Alltså den först, och sen kommer den här lite rockigare i låter. De kom in på isen. Nu har jag tappat namnet på han, men det är Lilla syster som sjunger i alla fall.
Ja. Och Djurgården kör ju att fansen får sjunga liksom en Djurgårdshymn där.
Sjung för gamla Djurgården.
Ja, precis. Och sen har de i Djurgården har ju den där låten som jag tycker, som jag är lite förälskad i, men jag vet ju inte vad han heter. Vet du vad jag menar? Born and raised in South Detroit.
Ja, Journey va?
Journey, ja, precis. Journey, ja. Believing,
ja.
Va, eller?
Ja, Believe, ja. Don't stop believing.
Den gillar jag, så att säga.
Alltså, ja, ja, ja.
Ni kan tänka er själv, om man sitter ensam i bilen, det är första vårdagen, och sätta på Spotify och liksom cranka upp den låten, då är det lätt att köra lite för fort faktiskt.
Sen är jag lite svag för den där Örebros också, Tro i våra hjärta. Men de har de här svartvita bilderna på jumbotronen där med miljonkedjan och Mozart och alla de här. Jag tycker den är snygg. Sen kanske den inte är så kreddig om man går till så här super musikjournalister och så. Men jag gillar den, och jag gillar liksom samklangen där med introt på jumbotronen där, som jag tycker blir lite så där rysningar i kroppen.
Det är bara de där raketerna de fyrar av i Örebro, de får jag i kroppen.
Det är en bomb.
Det är en bomb. Jag vet inte vad det är, men jag är oförberedd varje gång, och det är nästan så att hjärtat slutar slå varje gång.
Den är hemsk.
Ja, den är faktiskt hemsk, för att jag är helt oförberedd, och så tar man en sippan på kaffet och så bara smäller det till så att man häller ut kaffe på bordet liksom. Men ska vi slå fast att HV71 spelar bäst ändå? Är den liksom skönaste liksom hockeylåten, om det är med introt eller vad man ska kalla för? Är vi överens om det?
Ja, men jag tycker det faktiskt. Det är svårt att komma runt den, som Christer Petersson sa på Palme presskonferensen. Alltså, den är svår att komma runt.
Abris har kommit att ta en väldigt stor plats i nästa punkt i programmet. Vi kallar det för de är i frysboxen och riskerar att få sparken i SHL. Hur vill du lägga upp den här
tråden? Det är något vi har lärt oss, att 14 lag tar tid. Så att jag tänkte kanske bara nämna namn, så kan väl ni vara med och hjälpa till och pytsa ut dem någonstans i så fall. Var de ska ta vägen eller vad de ska försöka göra av med dem.
Eller vad som är fel och allting.
Ja, lite sånt bara. Så att det är, jag har ett par klubbar som jag tycker är svårt att hitta någon. Det är faktiskt F-klubbarna som är lite svåra. Både Frölunda och Färjestad har jag lite svårt att hitta namn. Men jag kan väl värpa ur med något om jag måste. Men det blir lite krystat där. De andra tyckte ändå det fanns hyfsat skapliga kandidat i alla fall. Men vi börjar väl uppifrån. Brynäs, Viktor Andrén, ingen överraskning. Behöver mer speltid. Har väl inte levt upp till förväntningarna Brynäs hade på honom heller.
Andre målvakten då. Expressen kom med uppgifter att Henrik Karlsson är på ingång. Är de på väg att värva en sån, alltså sån kaliber av målvakt, eller vad hör du från Sätra och Åsen?
Nej, men alltså vi rätta att de ute och jagar målvakt, att han ren vill lämna själv. Han tycker att han behöver speltid, han mår inte 100 i den situationen som är just nu, och vill liksom hitta glädjen till hockeyn igen. Så att, och Brynäs har ju sagt att det kan vi gå med på om vi hittar en ersättare typ ungefär liksom. Men, och så, ja, det finns inte så många lediga målvakter. Det finns inte så många lediga spelare överhuvudtaget. Så att Henrik Karlsson är väl säkert ett av alternativen de diskuterar. Det bekräftade ju Mikko Manner. Och som jag förstår så är ju Andrén på väg till Allsvenskan. Och det är ju Almtuna som jag hör är det hetaste spåret.
De är ju... de letar ju efter målvakter, har jag fått från en deep throat i laget, kan man kalla det för. De är inte alls nöjda. De har ju haft en usel trend nu, så att de tror att en målvakt kan stoppa blödningen också.
Ska jag hasta vidare? Så vi kommer vidare. Jag tar Djurgården där. Jag är ju väldigt skeptisk till deras nordamerikaner där med Peter Holland och Paul Carey där. Jag tror väl kanske att Holland har ett lite bättre, lättare att sälja på något sätt kanske. Göra sig av med. Han har ju en ganska hyfsad meritlista, eller ja, en ganska bra meritlista, så att det kanske kan vara någon klubb i KL eller Schweiz eller någonting som nappar det. Jag tycker inte riktigt att det funkar för honom, om jag ska vara helt ärlig.
Lorito har man ju redan kickat då. Så att Holland har 3 poäng, 3 assist på 8 matcher.
Vad känner du Kåland där med Holland? kan man göra sig av med han.
Ja, det tycker jag nog att man kan göra. Det är väl ett läge där om spelare inte levererar i Djurgården så behöver de väl göra någonting åt det. Och, det känns väl som att nu när de har fått in William Eklund också så kanske det blir ännu mindre istid på sådana spelare.
Ja, han är, framförallt han är de här Liam Ögren och Jonathan Läcker i Mäker, de här, alltså de är ju bra. De är ju bra hockeyspelare. De är roliga att se. Man kanske måste ge dem lite utrymme.
Ja, Holland är ju trög alltså. Du behöver ju kunna, om du inte kan åka SHL behöver du vara jäkligt skicklig liksom. Jag tycker inte riktigt att han har den, han har inte skillsen heller för att det ska gå så pass långsamt. Så att, men 325 000 i månaden då, det är ju, ja, det är svettiga pengar.
Ja, den får de jobba med för att bli av med.
Ja, det är ju det jag menar med Schweiz och KL är ju kanske inte 325 helt orimligt trots allt. Men sen beror det ju på då, om det är någon klubb i kris där.
Man kanske inte har något stats som går att sälja på direkt. Alltså tre assist på 8 matcher.
Nej, inte Djurgården där eller, men han hade ju en ganska bra meritlista före det när det gäller poäng och sådär. Så att det är väl, ja. Jag halkar vidare då. Ingen namn turordning här, utan jag kör Malmö där. De har två glödheta kandidater, både Jadon Shainer då, som inte ens får träna med laget och som blev en riktig floppvärmning och som man har nog problem att bli av med, skulle jag tro. Det är väl den där tolkade som, och även Lars Bryggman skulle jag säga, som är utanför laget och som ändå är, har varit en gedigen SHL-spelare. Jag är bara så förvånad att man inte spelar Bryggman med Händemark och testar honom där. Jag tycker det var ett av seriens bästa, liksom, bästa duos för två år sedan och sådär. Jag menar, ja, jag är jätteförvånad till att inte han får chansen ihop med Händemark i alla fall att testa då. Funkar inte det, ja, då får man väl agera då. Men de två.
Magnus Pääjärvi har ju kommit in i laget och då har ju förstärkt och konkurrensen har ju tätnat.
Exakt. Växjö, jag tror inte att målvakten Janis Kalnins där håller om Växjö ska gå för guldet. Jag tycker inte att han har imponerat de matcher jag har sett. Så att jag tror att Evertsson, och man har Adam Åhman bakom som är helt oprövad på den här nivån. Så att jag tror att Evertsson, som är lite av en målvaktsexpert, fick vi reda på i min podd med honom, är ute och tittar efter målvakt som kan hjälpa Växjö med. Ska jag ösa på?
Ja.
Ni får flika in om ni har några synpunkter.
Ja, men
på
det
någonting.
Jag tänkte på lite att de hade ju ganska mycket tid med Andrén, Viktor Andrén, han som du pratade om alldeles nyss, när han kom upp där, och de vann ju faktiskt guld med Viktor Andrén, och kan man vinna med Viktor Andrén så kanske man kan vinna med en.
Ja, men han var inte första målvakt. Han var inte första målvakt.
Nej, det var väl Fast som blev skadad.
Nils Stolt var där och Fast. Nu kommer det inte vara Fast som var skadad när han vann guld, va? Men ja, oavsett. Men han var ju i alla fall, han var ju solklar backup där från början. Så att, ja, nej, men det är bra att du tror på Kalnins i alla fall. Jag tror att det blir tufft för honom att klara säsongen. Eller i alla fall vara första målvakt där. Titta på Linköping, ett lag som jag såg igår, så tycker jag att Gibbons har det väldigt tungt. Heter han Brian i förnamn? Nu får ni hjälpa mig. Jag tror det, va? Långsam spelare, ser ut lite som en Joe Whitney, om ni kommer ihåg han som var där i Linköping. Ganska liten, lite för långsam, inte tillräckligt skicklig tycker jag för att vara så långsam.
Den här killen,
Brian Gibbons, ja, 33 år, bara 1,73 lång då, så, som du säger, han är väldigt snarlik Joe Whitney. Joe Whitney var väl väldigt populär i laget i alla fall och kunde underkasta sig alla roller. Jag vet inte riktigt hur det är med Gibbons där, vad han har för spetskvalitet.
Han hamnar ju på min flopplista, så han borde ju snart vara ute ur dörren om Pajen lyssnar på våran podd.
Jag tror att de tittar på att försöka göra en lösning där. Man tog in Gallo här nu också, va? Och jag tror väl att man försöker titta på den. Jag halkar vidare till Leksand, ett lag som jag känner bra. Det känns ju som Ben Thomas, jag vet inte riktigt vad han pysslar med på isen, om jag ska vara helt ärlig. Han verkar helt dränerad på självförtroende, eller så har han ingen lust att vara med längre. Något där i alla fall. Leksand spelar väl han enbart för att man knappt har några backar att spela i stort sett, eller haft. Så att, där letar de nog någon som kan ta över hans kontrakt så fort de får tillbaka de back.
Leksand har ju Berg och Fransson och just nu Kalle Schelin då skadade, så att i matchen i lördag så körde man ju med Rosander, en back, 0-2, och jag tror att expertisen på Siljans Korinteri var helt överens om att Rosander redan nu är bättre än Ben Thomas. Vad tycker du är Ben Thomas problem, Kolan?
Han hamnar ofta i svåra situationer. Och jag vet inte om det... Det känns som att han suger länge på pucken och kanske inte alltid hittar ett bra, enkelt första pass, utan väljer alternativ nummer två. Men apropå det med skada, så Ahnelöv klev ju också av matchen igår. Gjorde han ju, så att det är ju ytterligare en skada. Och Rosander gjorde ju en jättebra match, verkligen. Så får vi se hur länge det drar in.
Men hur kan det vara möjligt att han har spelat fem matcher med världens bästa hockeylag Tampa och sen har sån trubbel i SHL?
Ja, alltså det är ju nästan som två helt olika sporter när du spelar på liten och stor rink. Det kanske passar han bra att bara tjunga. Alltså en del backar, de har ju som order att tjunga iväg pucken när de får den. Det är ju lite så spelet fungerar ibland där borta, att den lägger den i plexi så kommer någon och med fart och hämta den. Sen kan det ju också vara så här att jag vet inte ens vad är det för ålder på den här killen.
25 år.
Ja, men i vissa fall så är det ju så här, ja, men organisationen har pumpat in massa pengar på scouting och så är det liksom ett någorlunda högt draftval. Nu pratar jag inte om han utan bara situationen generellt, att ja, men en klubb kan ha pumpat in pengar så att de spelar en spelare för att de tror att det kommer lösa sig till slut. Och det kan ju i sin tur göra då, som vi säger, att hur kan en sån här spelare ha gjort fem matcher med dubbla Stanley Cup-vinnare till exempel. Det kan ju vara så. Nu är det väl förmodligen inte så i det här fallet, men någonting måste de väl ha sett igen eftersom att han har tillhört organisationen där. Men han har inte fått ut det i Leksand.
Nej, han går mycket för sig själv också, hör jag. Alltså, inte riktigt med kanske riktigt i gruppen heller, och det kan ju vara tufft för honom också att komma. Han är ju född i Calgary, en jättestad, och sen liksom komma till campingen i mörkret i Leksand, det är ju en utmaning också i sig.
Ja.
Jag halkar vidare in här, kör en liten dubbel här på Luleå och Timrå ihop då. Kim Johansson tror jag får ju ingen istid alls i Luleå, en ganska konstruktiv back som gjorde mycket poäng i Vita Hästen förra året. Ja, nu har de tagit in Leppistö också. Det vill säga Sami Hyppier, det har ju varit lyckat. Leppistö också, va? Så att,
en bra rubrik om Hyppier.
Ja, det hade varit en bra rubrik. Det blottar mitt fotbollskunnande här i alla fall. Nej, men jag tror att Kim skulle kunna må bra av att få mer istid. Även nu när Styrman är borta så har han ju fortfarande inte får han inte spela. Så att, i Timrå, Jakob Olofsson, utlånad till Frölunda just nu. Har jag haft tufft att ta plats i SHLs sämsta lag då, som Timrå var under hösten. Och jag såg han i andra matchen mot Brynäs, tyckte han var bra då. Jag har ju varit lite tveksam till honom efter att han var skitlovande som 16-17-åring, så tycker jag det har gått i stå. Men nej, det verkar inte så. Jag tror att han skulle också må bra av och börja med Allsvenskan.
Jag tänker Kim Johansson som gjorde det så bra förra året borde ju inte vara något problem att hitta ett nytt lag. Varenda lag skriker efter backar också, så där är det väl bara att börja vifta lite så har han ju en ny klubb säkert.
Om man har en SHL-motor i sig då?
Ja, men det är inte säkert att det är SHL. Men någon kanske vill ju ge en chans. Om du har... Det skulle inte vara omöjligt om Leksand skulle fråga just nu faktiskt. Med tanke på hur deras backsida ser ut med skador.
Ja, jag var ju på det där. Och Leksand har inte ställt någon fråga dig om det skulle förvärras. Om det här förvärras. Alltså, skulle det vara en möjlighet att du kan hjälpa laget?
Nej, det skulle det inte. Eftersom att jag inte ens kan spela i Allsvenskan så kan jag ju absolut inte spela i SHL. Nu, vet du vad?
Du har inte ens provat.
Thomas, nu slutar vi och prata om det där och du får sluta skicka sms till mig och fråga om jag ska spela i Leksand. Nu.
Ja, men jag kan inte torska en nyhet på att en poddmedlem gör comeback i Leksand. Den är lite jobbig för mig att ta.
Ja, men jag kommer inte att göra comeback i Leksand. Jag spelar i Häradsbygden nu. Det är där jag håller till.
Jo, men och sen hade du ju hoppat hockeygym i veckan här. Du var bara helt borta när matchen skulle ha träningarna.
Ja, det berodde inte på att jag satt med Tjomme och förhandlade kontrakt i alla fall.
Nej. Ja, har vi något mer?
Jag kör en liten dubbel igen där, så kommer vi vidare. Oskarshamn och Rögle, det har ju lite anknytning till det där. Tittar jag på Rögle så tycker jag att Tyler Keller inte kommer riktigt till där. Väldigt lite istid, tror han har tionde minst. Eller ligger på tionde plats när det gäller istid där, 7 poäng bara. Nej, jag vet inte riktigt. Det vart inte riktigt den succé jag trodde. Han är ju från Oskarshamn tidigare och där är det svårt att hitta kandidater. Men jag funderar lite på det Dale Wise. Där blir det succé verkligen när han kommer in. Det känns som en spelare som behöver ganska stor plats och sådär. Och jag vet inte riktigt om han är den som kommer att leverera guld och gröna skogar till Oskarshamn. Såg hyggligt pigg ut nu senast jag såg han visserligen efter sin långa skadefrånvaro. Men nej, ska det vara någon som jag tar i Oskarshamn så är det nog Dale Wise där.
Det ryktas att Eric Gelinas är på väg tillbaka. På sociala medier så står det att han he's heading back to SHL då. Då tror ju många att det blir Rögle. Hur förändrar han Rögles spel och försvar, Kolan?
Ja, han var ju för jävla bra förra året. Det enda som är lite tråkigt är väl att han kanske kommer ta tid och plats för Lukas Eckestål Jonsson då, som kanske får hamna som nummer två istället. Jag tycker han har varit Han borde ha varit med på min lista, han glömde jag ju. Han har ju varit svinbra. Så det är väl det, de får för mycket av det goda om han kommer tillbaka. Och det är väl lite med Rögle generellt, de har ju mycket av det goda. Det är väl därför Keller inte får plats i laget. De har ju för bra forwards för att han ska kunna spela.
Och tänk dig hockeyvärlden är grym då. För att jag kan ju gissa att om vi skulle plocka ut en lista nu på spelare som, alltså så här, inte doldisar, men free agents som kan signa med NHL, så är ju, alltså med den utvecklingen som Ekestål Jonsson har haft, så är ju han en sån som kan hamna i NHL. Alltså man kan, de kan ju liksom ge honom ett kontrakt för att det kan bli väldigt bra. Men om Delenas kommer tillbaka så kanske han blir av med platsen i högt upp i hierarkin och så vidare. Och då kan ju den grejen göra att ja, hans karriär nu förändras. Tänk det var små marginaler det hela tiden.
Ja, sen tror jag ser heller möjligheten. Jag tror att Rögle behöver ha den backsidan om man ska gå för guldet. Jag tror bara det är positivt att man får in Gällernas också. Jag menar, jag tror att de kan samsas som istiden. De har ju McKiernan där också som har spelat mycket offensivt, gjort mycket poäng och trea i backarnas poängliga van i alla fall rätt nyligen. Så att, men det jag tycker ändå det är angenäma problem. Det kan bli en skada, det kan bli liksom vad som helst där. Så att jag tycker inte att det är något problem. Sen tillhör väl Gällernas kan väl bara gå till Rögle om han går till Europa. Det är ju, han har väl, hade väl kontrakt med dem när han lämnade.
Okay. Ja, det är du är no-brainer.
Ja, så att det kan vi nog räkna med. Och Rögle har ju gått med 7 backar sen seriestart egentligen. Man lånar väl ut Timo Nickel till AIK och sen har man haft 7 backar. Så att det finns nog plats för Gällernas, det tror jag, och det är en kanonförstärkning.
De får förstärka Sargen så att han inte skjuter pucken igenom.
Ja, igenom fan, vilken hästspark. Alltså.
Ja. Han ser cool ut på isen också. Han ser ut som en sån här liksom sheriff, lite John Wayne-stuk på den hela när han åker i mittzon där och lite längre hår också. Han var ju cool tillsammans med Moritz Seider där.
Ja, det var ju kul att se vem som gjorde vem bra där. Var det Gällernas som gjorde Seider bra eller var det Seider som gjorde Gällernas bra? Vi kanske får något svar på det nu då när han kommer tillbaka. Ja, jag bet av det mesta. Det är Skellefteå där, så jag funderar lite grann på Simon Robertsons framtid. Spelar ju väldigt lite där uppe, har ett JVM här framöver som man kan, ja, han är 2 år kvar egentligen, kan man säga, det här och nästa, men jag vet inte. Det trampas lite vatten där och han spelar en del med J20 och sådär, men
de har ju, han är ju med i A-laget nu, men det är ju för att de har, de hade i alla fall 3 forwards.
Ja, 3 man borta. Ja. Precis. Men det händer ju lite. Så att
det blir förändringar där när han kommer tillbaka. Men det är väl kanske en utlåning till Hockeyallsvenskan. Är väl vettig liksom.
Ja, det tror jag kanske hade varit gjort nu om man inte, som du säger, haft de här skadorna nu med Mascherin och Averlack och vad de heter för någonting där. Mina uttal får ni ursäkta. Sen har vi Frölunda och Färjestad kvar och där har jag svårt egentligen att hitta någon.
Men Frölunda har ju så många skador, det känns ju som, och de har så många juniorer så att det blir liksom inte riktigt, det är svårt att, man kickar inte en junior liksom sådär.
Nej, och Färjestad har inte heller någon supernumerär och det är inte egentligen någon av de här, liksom, det är ju ingen som har floppat direkt där heller som jag känner att liksom.
Man valde ju att bryta med Jakob Nilsson tidigt, det gjorde ju liksom att det blev lite mer harmoni där uppe på forwardsidan. Men när vi ändå pratar om Färjestad, vi måste ju följa upp. Vi gjorde ju en extra podd i veckan här när Peter Jakobsson, general manager, fick lämna Färjestad. Hur tog du den nyheten? Vad tänkte du när du hörde det, Kolan?
Ja, jag tänkte väl som jag har tänkt alla andra gånger, att hur länge får Pennerborg sitta kvar? Ja. Och jag undrar fortfarande vad...
Men vad då menar du? Varför de tog Jakobsson och inte Pennerborg? Är det så du menar?
Ja,
eller?
Det är faktiskt så jag menar. Och det är så jag har känt ända sedan Popovic och vem var det mer som fick gå därifrån.
Ge dem.
Så jag tänker fortfarande så. Hur länge får Pennan sitta kvar? Sen så är det ju kul att Rickard Wallin kom in och första han gör är att anställer en hockeyanalytiker. Så och se om de kan få ordning på Färjestads spel.
Mm. Erik, vi hade ju statistikkurs med Erik bara några dagar innan han blev värvad till, till Färjestad. Ja. Så det var snabbt avancerat av honom.
Mm. Ja, nej, det gick fort där, som man säger.
Hur tror du Rickard Wallin blir som typ general manager, sportchef då? Vi har ju sett många för detta spelare som blir sportchefer, men för mig är ju det ett jobb som är ganska tufft jobb. Tror att han har det som krävs, alltså orken, styrkan, uthålligheten att vara sportchef.
Frågar du mig nu?
Ja.
Ja, jag tror faktiskt det. Det känns som att det lilla jag har sett av han i tv-sändningar och så vidare, även när han jobbar för Viasat, han känns så jäkla bra på det han gör. Allt han gör blir liksom bra. Så jag tror att det är en bra person som Färjestad får in faktiskt.
Mm. Mm. Två... De har alltså två raka segrar nu, Abris.
Mm, precis. Du tog precis det jag skulle säga. Ja, nej, jag satt och kollade på Luleå-matchen här i
ikväll. Skitbra match för övrigt.
Ja, jag kan säga det att jag brukar inte vara så där supergå i spin på söndagsmatcher. Jag tycker oftast det är lite baksmälla över dem. Men det här var en riktigt, riktigt rolig match. Jag tänkte jag börjar väl kolla, så får vi se. Och det höll mig kvar i 60 minuter och 30 sekunder eller vad det var innan Linus Johansson avgjorde. Det var en jätteintensiv och bra match och lite tjuvsmälla var det också, så där, men det gick bra. Och Färjestad, ja, men det ser ut som man bör göra nu då, men sen gäller det att hålla i det här också då, de har ju mött både Rögle och Luleå som är två av de mest strukturerade lagen i serien och hållit siffror nere, liksom inte släppt in för många mål, vunnit båda tajta matcher, och det är väl precis det Färjestad behöver. Sen är det ju uppenbart att deras powerplay håller ju på att sänka dem idag också, eller deras special team ska vi säga. Luleå gör båda sina mål i powerplay, Färjestad har många lägen ska jag säga och som inte utnyttjar, bland annat med två minuter kvar av matchen när Kinnemin åker ut och man kan inte punktera. Det har ju varit Färjestads styrka genom åren här med Pennerborn och Jakobsson, att man har haft jävligt bra powerplay.
Men de har ju en uppsida med det om det släpper.
Så är det, absolut. Absolut, det finns en uppsida där. Så det har du helt rätt i. Och det är väl lite självförtroende, för jag tycker väl ändå att man har spelare som, sen kanske man också behöver titta över vilken strategi man har, för det känns väldigt så här lite krampaktigt nu när man spelar, och det är väl om det bara är självförtroendet eller om det är att man kanske behöver få in lite nya tankar runt hur man ska spela också.
Mm. Ja, vi får se om Jakobsson-effekten håller i sig för Färjestad. Jag tänkte bara bolla en sak mot dig, Kålan, du som är van med KHL. SHLs bästa spelare förra säsongen var ju Marek Hrivík.
Mm.
Han gjorde lite som han ville ibland. Jag kollar lite på hans statistik och hur det går för han i Torpedo. Han får väldigt mycket speltid i Torpedo, men han producerar ju inte poäng. Hur är en klubb som Torpedos tålamod med en invärvad stjärna? Kan du ge oss liksom kött på benen och så att vi kanske kan fundera på om det finns en möjlighet att han kommer tillbaka till SHL?
Oj, det var bra. Jag tror ju mycket handlar ju också om hur det går för laget. Går Torpedo bra? Det är ju min första fråga.
Ja, de ligger ju och slåss runt slutspelsträcket kan vi väl säga. Nu, typ. Sjua kanske?
Ligger nio. Så de går inte så bra.
Åtta då.
Gör de ju inte. Så jag skulle nog säga att börjar ni inte göra ordentligt med poäng, så då löper han nog risk att få lämna. Han sitter ju...
De ger ju han ju mycket speltid i alla fall. Ja. Så då vill de ju ha han på isen mycket. Men du har ju Lennström, backen, har ju mer poäng.
Ja, men han har ju gått otroligt bra. Han är väl i toppen på hela backarnas poängliga i KHL. Om jag inte är ute och cyklar.
Rivik har ju gjort 18 poäng på 27 matcher också.
Jag skulle säga det. Jag tryckte precis in på den här. Jag tror inte att de är jättemissnöjda över 18 poäng på 27 matcher. Det tror jag inte. Så i min värld så sitter han säkert, Göran. Snittar 17 minuter per match, så det är inte överdrivet mycket speltid.
Han hade 20 minuter igår, tror jag.
Ja, hans snitt är 17, så att det är inte supermycket. Nej, jag tror att han kommer nog inte att få sparken därifrån, så du kan nog sluta hoppas på den saftiga nyheten.
Måste ändå ha koll på den. Det var ju i fjol, kommer ihåg det, ABS, vad var det? Linus Johansson, Marcus Nilsson. Var det inte någon mer som fick sparken där väldigt snabbt?
Lassinantti, va?
Lassinantti också. Alltså, ja. Så det kan gå undan så in i Norden.
Ja, men de gjorde ju inga poäng alls.
Nej.
Här har det ändå... Han gör ju ändå ganska mycket poäng. Så jag tror att han borde sitta säkert. Även om han förmodligen har ett ganska välbetalt kontrakt då.
Ja, men vad bra. Vi har passerat över en timme och vi ska släppa våra poddlyssnare iväg till att göra viktigare saker. Tack för att ni var med och lyssnade på oss och ha nu en riktigt bra vecka.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sam.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.